Jag tänkte predika idag över den text som tillhör första årgången, fast det inte är första årgången. Den är lite speciell. Den står i Matteus 15 kapitel med början i den 21 versen. Jesus lämnade platsen och drog sig undan till området kring Tyrus och Sidon. Då kom en kananeisk kvinna från dessa trakter och ropade: "Herre Davids son, förbarma dig över mig. Min dotter är svårt besatt." Men han svarade henne inte med ett ord. Hans lärjungar gick då fram och bad honom skicka iväg henne. Hon följer ju efter oss och ropar. Han svarade: "Jag är sänd endast till de förlorade fåren av Israels hus." Men hon kom och föll ner för honom och sa: "Herre, hjälp mig." Han svarade: "Det är inte rätt att ta brödet från barnen och kasta det åt hundarna." Hon sa: "Jo, herre, också hundarna äter smulorna som faller från deras herrars bord." Då svarade Jesus henne: "Kvinna, din tro är stor. Det ska bli som du vill." Och från det ögonblicket var hennes dotter botad. Det här är ju en text som man hoppas att nybörjare, ni vet, man delar ut en gideonitbibel eller något, så hoppas man att de inte ska börja med den här av allt läsande i skriften, utan helst någon annan. Och det är klart att hon får ju verkligen kämpa med sin tro, och så här kan det ju kännas ibland när man har något mycket angeläget bönämne och svaret dröjer. Att man känner det som om det var stängt och tillbommat, eller kanske till och med ett ganska brutalt nej. Men jag tror att det finns flera bottnar i den här texten, och tänkte få komma med ett förslag till tolkning. Och jag vill be er komma ihåg nu att det är ett förslag. Och inte någon färdig teologi, utan det är tankar som jag har kämpat med själv ganska mycket. För jag tror att det här hör ihop med frälsningshistorien. Det här är inte en sorts nationalistisk eller rasistisk mobbning. Utan det har att göra med, tror jag, vad Israels folk är tänkt att bli och tänkt att vara i historiens lopp. Så låt oss då läsa Guds kallelse till Abraham, som han ännu heter, i första Mosebok 12. Herren sa till Abraham: "Gå ut ur ditt land och från din släkt och din fars hus och bege dig till det land som jag ska visa dig. Där ska jag göra dig till ett stort folk. Jag ska välsigna dig och göra ditt namn stort, och du ska bli en välsignelse. Jag ska välsigna dem som välsignar dig och förbanna dem som förbannar dig. I dig ska alla släkter på jorden bli välsignade." Ja, det är ju en märklig kallelse. Så långt vi vet har Abraham inte bett om det här. Han har inte hängt på låset både länge och väl och sagt: "Jag kan väl få bli ett stort folk och jag kan väl få bli en välsignelse för alla släkter på jorden." Utan Gud tycks uppenbara sig ganska oförmodat och säga allt det här. Nå, vad är det han säger? Jo, Abraham ska ta med sig sin familj och boskap och vad det är, och dra iväg till ett område som Herren ska visa honom. Och där ska Gud göra honom till ett stort folk. Och göra honom och detta folk till en välsignelse för andra folk. Och det är väl att märka nu att det Gud säger, det är villkorslöst. Han säger inte: "Om du gör detta, om du tror så här, om du är snäll och lydig, om du är glad i Herren, så ska jag." Utan han bara säger det rakt av: Jag ska göra dig till ett stort folk. Jag ska välsigna och göra ditt namn stort. Och eftersom det inte finns några villkor insmugna annat än möjligen detta, du ska gå till ett område som jag ska visa dig, så finns det ju heller inget utrymme för att ta tillbaka det här. Vi kan ju tycka att ja, det är ju en 4000 år gammal historia det här. Den är väl överspelad. Ja, inte inom Bibelns ramar i varje fall. Jag läser några rader ur Hebreerbrevet, 6:e kapitlet. När Gud gav löftet åt Abraham svor han vid sig själv. Han hade ju ingen högre att svära vid. Han sa, jag ska rikligt välsigna dig och rikligt föröka dig. Så fick Abraham efter tålig väntan vad Gud hade lovat. Människor svär ju vid den som är större än de själva, och eden bekräftar vad de sagt och gör slut på alla deras invändningar. Eftersom Gud ännu klarare ville visa för dem som skulle ärva det som var utlovat hur oroligt hans beslut är, bekräftar han sitt löfte med en ed. Vi ska också läsa några ord ur Matteus 19:e kapitel. Då tog Petrus till orda. Se, vi har lämnat allt och följt dig, vad ska vi få för det? Jesus sa till dem, amen säger jag er. Vid pånyttfödelsen när människosonen sätter sig på sin härlighetstron, då ska också ni som har följt mig sitta på 12 troner och döma Israels 12 stammar. Alltså, när historien är över så ska de 12 apostlarna vara någon sorts ledare för Israels 12 stammar. Och det betyder att på sin tron sitter Herren. Och sedan kommer på något sätt de 12 apostlarna och de 12 stammarna. Och så kommer de övriga folken. Det ser ut som om Israel skulle få en särställning till sist. Jag ska göra dig till en välsignelse, och den som välsignar dig ska jag välsigna. Alltså att välsignelsen får på något vis gå via Israel till folken i övrigt. Nu vet vi att det här blev ju inte så enkelt. Gud slöt förbund med folket på Sinai och det gick ju någorlunda medan man gick i öknen. Men när man kom in i landet som flyter av mjölk och honung och rikedomen kom in, så blev det ju med Israel som det blivit med oss. Att man glömde Gud för materialismen och avgudarna. Och då hade Gud sagt att då kan ni inte bo kvar i landet. Och utspridningen började med de 10 nordliga stammarna 722 före Kristus. När de stammarna deporterades bort till Kaukasus och nuvarande Afghanistan, Pakistan och så vidare. De 2 sydliga stammarna, Juda och Benjamin, deporterades ju åtminstone i viss utsträckning till Babylonien 588 före Kristus. Och även om det skedde en återvandring så var det många som blev kvar. Det var en stor judisk koloni i Babylon och i Bagdad ända till vår tid faktiskt. Jesus dog den 6 april, antagligen den 6 april år 30 efter Kristus. Och på påsken, exakt 40 år senare, enligt judisk tideräkning, så stormades Jerusalem. Om det är så att Jesus dog den 6 april, så skedde himmelsfärden den 15 maj. Alltså samma dag som staten Israel utropar sin självständighet. Det behöver inte betyda någonting, men det är så här. Judarna gjorde ju två uppror emot den romerska ockupationsmakten. Det ena slogs ner år 70 och det andra år 135. Det var faktiskt så att båda de här upproren skakade det romerska imperiet i dess grundvalar. Det var inte någon liten oförarglig historia i periferin, utan det var så här att romarna var tvungna att hämta elitsoldater från England båda gångerna. De fick marschera hela vägen ner från England till det vi idag kallar Palestina. Och då först kunde upproren slås ner, och de slogs ner med oerhörd brutalitet. För hade judarna lyckats med det här så hade det blivit uppror överallt. Och många judar dödades, många förslavades och många spreds ut. År 135 försvinner församlingen i Jerusalem. Man hör inte mer av den. Innan Jesus går till sitt lidande så förbannar han ett fikonträd. Det var inte fikonens tid, och det borde ju Jesus ha vetat. Det visste han säkert. Men han förbannar fikonträdet. Och det står som en symbol, tror jag, för Israels folk. För senare säger Jesus, när ni ser fikonträdet skjuta skott så förstår ni att sommaren är nära. När upprättelsen av Israel på något sätt tar fart. Johannes berättar en liten lustig notis i sitt 12:e kapitel. Under högtiden fanns det bland dem några greker som hade farit upp till Jerusalem för att tillbe. De kom nu till Filippus som var från Betsaida i Galileen och bad honom: Herre, vi vill se Jesus. Filippus gick och talade om det för Andreas, och Andreas och Filippus gick och sa det till Jesus. Jesus svarade: stunden har kommit då människosonen skall förhärligas. Alltså, nu kommer det ett par greker och de säger: vi vill se Jesus. Och Jesus säger: nu är tiden inne för mig att gå till mitt lidande. Därför att tidigare har Jesus sagt att ingen kan komma till mig om inte fadern som är i himlen drar honom. Och så länge Jesus säger att jag är bara utsänd till de förlorade fåren av Israels hus, så är det på något sätt som om Israel har förtur för hans omsorger. Men nu drar fadern några greker till Jesus. Och genast säger Jesus: nu är tiden inne för mig att dö. Den hedna kristna kyrkan drabbades mycket tidigt av fiendskap emot judarna och judendomen. Och det är ju inte så konstigt i och för sig. Det finns en samling skrifter som kallas de apostoliska fäderna. Och bland dem finns också en skrift som heter Barnabas brev. Den anses vara skriven ungefär 140 efter Kristus, alltså cirka 5 år efter att Jerusalem gick under andra gången. Och det var en sån katastrof så att alla tänkte att nu har Gud tagit sin hand ifrån Israel. Han har förkastat Israel för alltid. Och det skiner igenom i den här skriften och i mycket annat som skrevs under den här tiden. Och istället började man säga att kyrkan är nu det sanna, det definitiva, det andliga Israel. Kyrkan har ersatt Israels folk. Men vi påminner oss, Guds löfte till Abraham var villkorslöst. Det var inget löfte som Gud kan ta tillbaka. Inte ens om hans egen son skulle dö i Jerusalem. Men långt tidigare, strax före deportationen, eller strax efter snarare deportationen till Babylon på 580-talet, så profeterade både Jeremia och Hesekiel, de två profeter som var aktiva då. De profeterade över just utspridningen av Israel och återkomsten av Israel. Jag läser från Hesekiel 36. Gud har först beskrivit hur folket vände sig till avgudarna och syndade. Och så står det så här: då utgöt jag min vrede över dem för det blods skull som de hade utgjutit över landet, och därför att de hade orenat det med sina avgudar. Jag spred ut dem bland hedna folken och de skingrades i länderna. Efter deras sätt att vara och deras gärningar dömde jag dem. Men vart de än kom till hedna folken vanärade det mitt heliga namn. Man sa om dem: detta är Herrens folk, och ändå måste de lämna sitt land. Då ville jag skona mitt heliga namn som Israels folk vanärade bland de folk de kom till. Säg därför till Israels hus: så säger Herren, Herren, inte för er skull gör jag detta, ni av Israels hus, utan för det, mitt heliga namns skull, det som ni har vanärat bland de folk ni har kommit till. Jag vill helga mitt stora namn som har blivit vanärat bland folken, därför att ni har vanärat det bland dem, och de ska inse att jag är Herren, säger Herren, Herren, när jag bevisar mig helig bland er inför deras ögon. Ty jag ska hämta er från folken och samla er från alla länder och föra er till ert land. Jag ska stänka rent vatten på er så att ni blir rena. Jag ska rena er från all er orenhet och från alla era avgudar. Jag ska ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag ska ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. Jag ska låta min ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem. Så ska ni få bo i det land som jag gav åt era fäder, och ni ska vara mitt folk och jag ska vara er Gud. Ja, här säger Herren att han ska sprida ut Israels folk till alla länder på jorden. Han ska hämta tillbaka dem från alla länder. Och det är faktiskt inte förrän fram emot vår egen tid som det har funnits judar överallt på jorden. Men Herren hämtar tillbaka dem, inte därför att folket har omvänt sig, utan därför att folket vanärar Herrens väldiga och heliga namn. Hur går det till? Jo, det har att göra med vad omgivningen säger. Det där är Herrens folk, men han klarade inte av dem. Han fick ta oss istället. Alltså det vi kallar för ersättningsteologi. Att Gud inte skulle kunna göra vad han vill med vem han vill. Utan att det här var ju en del av hans plan och hans arbete. När folket återvänder har det alltså inte omvänt sig. Utan Herren säger att jag ska komma att sätta ett nytt hjärta i er kropp och ge er en ny ande. Men hur det ska se ut rent praktiskt, det sägs ingenting om. Och vi vet inte om det återvändande som sker idag är profetiernas uppfyllelse. Går vi till rabbinerna i Israel så finns alla synpunkter. Det finns också de som bestämt hävdar att man har brutit emot Guds vilja. De säger att det är Messias som ska samla Israel och inte Theodor Herzl. Och somliga av de här grupperna lever i exil fast de bor i Jerusalem. De försöker leva som om staten Israel inte fanns. Så att meningarna är ganska blandade. också i det här hänseendet. Ja, Herren har alltså redan tidigt sagt att folket kommer att skingras för att senare återsamlas. Och hur blir det då när folket kommer tillbaka? Det blir konflikt. Det blev det första gången, det blir det också andra gången. Zakaria är den profet som mest talar om det här, tydligast. Och Zakaria är en profet som Jesus citerar flera gånger, inte minst när han sätter sig på åsnan och rider in i Jerusalem. Vi läser i 12 kapitlet från början. En profetia, Herrens ord om Israel. Så säger Herren, han som har utspänt himlen och lagt jordens grund och som har format människans ande i henne. Se, jag ska göra Jerusalem till en berusningens kalk för alla folk runt omkring. Också Juda ska drabbas när Jerusalem blir belägrat. Det ska ske på den dagen att jag ska göra Jerusalem till en tung sten för alla folk. Var och en som lyfter den ska göra sig illa på den, och alla jordens folk ska församla sig mot henne. Bläddrar vi lite grann framåt hos Zakaria, så får vi en text som handlar om Jesu återkomst. Eller frågar vi en jude, så säger han det är Messias ankomst. 14 kapitlet från början. Se, Herrens dag kommer, då ska man dela bytet bland er. Ty jag ska samla alla hedna folk till strid mot Jerusalem. Staden kommer att intas, husen plundras och kvinnorna våldtas. Halva staden ska föras bort i fångenskap, men återstoden ska inte bli utrotad. Sedan ska Herren gå ut i strid mot dessa hedna folk, så som han stred före på drabbningens dag. På den dagen ska han stå med sina fötter på Oljeberget mitt mot Jerusalem österut. Och Oljeberget ska delas mitt i tu från öster till väster till en mycket stor dal, genom att ena hälften av berget viker undan mot norr och andra hälften mot söder. Och ni ska fly ner i dalen mellan mina berg, ty dalen mellan bergen ska sträcka sig till Asel. Ni ska fly som när ni flydde för jordbävningen på Usias, Juda kungstid. Då ska Herren min Gud komma och alla heliga med dig. Det ska ske på den dagen att ljuset blir borta, himlens ljus ska förmörkas. Det blir en särskild dag, känd av Herren, inte dag och inte natt. Men det ska ske att när aftonen kommer blir det ljust. Det ska ske på den dagen att rinnande vatten ska utgå från Jerusalem, ena hälften mot östra havet och andra hälften mot västra havet. Både sommar och vinter ska det vara så. Herren ska vara konung över hela jorden. På den dagen ska det ske. Herren är en och hans namn är ett. Herren lämnade jorden på Olivberget. Och änglarna kom och sa, som ni har sett honom fara bort, ska han också komma tillbaka. Så han kommer inte till Toronto, han kommer inte till Tokyo, utan han kommer till Jerusalem, till Olivberget. Men han kommer i en oerhört dramatisk situation. Världens övriga folk har gått samman för att ta Jerusalem från de återkomna judarna. Och de lyckas till synes. Men, står det här, återstoden av folket, hälften ska föras bort i fångenskap, men återstoden ska inte bli utrotad, står det. Så allvarligt är det. Då står plötsligt en väldig gestalt på Olivberget. Berget delas mitt i tu. klippa du som brast för mig. Låt mig gömma mig i dig. Och efter det så inträder en ny världsordning. Herren är en och hans namn är ett. Herren ska vara konung över hela jorden. Och då ska det falla en dom över Israel som inte trodde. Och över hedningarna som förkastade det folk som Herren trots allt hade sagt att han hade utkårat. För Herrens utväljande har ingenting med meriter att göra. Herren har inte utvalt dig för att du var så snäll och skötsam. Utan han har utvalt dig därför att han har utvalt dig. Och så är det med mig också. Och då kommer Herren att säga till somliga: vad helst ni har gjort mot en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig. Han säger inte vad helst ni har gjort mot varandra, utan vad helst ni har gjort mot mina minsta bröder. Och vilka de där minsta bröderna är, det får vi inte veta. Det kan vara du och jag, och det är det säkert. Men det kan också vara Israels folk. Kom ni välsignade, säger han till fåren. Gå bort ni förbannade, säger han till getterna. När Herren sluter förbund med Israel på Sinai så säger han bland annat till folket: ni ska vara för mig ett rike av präster och ett heligt folk. Ett rike av präster. Präst är man ju inte för sin egen skull, utan präst är man för någon annans skull. Jesus är överste präst för oss alla. Men så finns det alltså ett folk som Herren har utsett att vara präster. Uppenbarligen för alla andra folks skull. Och vi skulle kunna tänka oss att om man sen letar i Gamla testamentet så skulle man hitta det här överallt. Att Israel är Herrens präster, men det gör man inte. Jag har faktiskt bara hittat det på ett enda ställe. Men det stället är så mycket intressantare därför att det talar om tiden efter domen. Det vi ibland brukar kalla för tusenårsriket. Och vi känner igen den texten därför att de första raderna är den text som Herren läste när han stod i synagogan i Nazaret. Men vi fortsätter att läsa ett stycke till. Herrens ande är över mig, ty Herren har smort mig till att predika glädjens budskap för de ödmjuka. Han har sänt mig till att förbinda dem som har ett förkrossat hjärta och ropa ut frihet för de fångna och befrielse för de bundna. Till att predika ett nådens år från Herren och en hämndens dag från vår Gud för att trösta alla sörjande. För att låta de sörjande i Sion få huvudprydnad istället för aska, glädjens olja istället för sorg, lovprisningens klädnad istället för en modfälld ande. Och det ska kallas rättfärdighetens terebinter, planterad av Herren till hans förhärligande. De ska bygga upp gamla ruiner, upprätta tidigare ödelagda platser. De ska återbygga upp de ödelagda städerna, platser som har legat öde släkt efter släkt. Främlingar ska stå redo att föra era jordar i bet. Utlänningar ska åt er bruka era åkrar och vingårdar. Och ni ska kallas Herrens präster. Man ska säga om er, vår Guds tjänare. Ni ska få njuta av hedna folkens skatter och berömma er av deras härlighet. För er skam ska ni få dubbelt igen. Och de som förödmjukade ska nu jubla över sin del. Därför ska de få en dubbel lott i sitt land. Evig glädje ska de få. Här ser vi nu ett märkligt förhållande mellan Israel och hedna folken. Hedna folken träder fram som som tjänare faktiskt till Israel. Men de gör det inte i någon sorts skräck, de gör det inte i någon sorts, av någon sorts tvång, utan uppenbarligen så sker det av tacksamhet. Därför de har mycket gott att säga om Israel. Man kallar dem för rättfärdighetens terebinter. Man säger att Israel har planterats av Herren till hans förhärligande. Hans namn blev vanärat. Men nu säger man, jaha, han klarade av dem. Fantastiskt. Alldeles fantastiskt. Jag ska förhärliga mitt namn med er, säger Herren. Vad har hänt? Ja, en liten gissning. Jag tror att i domen så kommer det att visa sig att Israel är folkens präster. Därför att vart hen Israel kom under sin utspridning så blev folket förföljt. Och kyrkan har varit värst av alla. Det är en stor del av de slagord och tankegångar som antisemitismen innehåller har formulerats av kyrkan. Tyvärr. Så att över varje folk måste det vila någon sorts förbannelse. Alla folk samlar sig ut i strid mot Jerusalem. Till sist. Men här ser vi plötsligt en helt annan bild. De andra folken, de säger precis som den här syrofenisiska kvinnan. Vi äter smulorna från den rike mannens bord. Vi är villiga att göra det. Vi är till och med tacksamma över att få göra det. Det faller väldigt många smulor så att de står som spön i backen här. Men vi äter av det. Den välsignelse som Gud ger till Israel, den faller vidare till oss. Och vi är villiga att kalla Israel för rättfärdighetens terebinter. Och jag tror att det är så att när domen till sist faller så står Israel där och säger förlåt folken. För vår skull. Du Herre har förlåtit oss. Vi ber att du förlåter dem. Därför det är ju prästtjänst. Att utverka nåd. För den som inte var nåd värd. Ja, det är man ju aldrig i och för sig. Men för den som inte var godhet värd kanske vi ska säga. Och på det viset så tror jag att den här berättelsen om den här kvinnan kanske rymmer mer än vad man i förstone ser när man läser själva texten. Kanske var det så att Jesus förstod att fadern hade uppenbarat stora ting för den här kvinnan. Han säger, din tro är stor, det ska ske dig som du vill. Och hennes dotter var frisk ifrån den stunden. En liten miniatyrbild av det som kanske är trots allt den judiska utkålelsens tanke. Det som finns som en grundström i historien i och med att allas synd, allas avund ska till sist komma att förintas. Låt oss be. Herre, dina hemligheter och dina väldiga gärningar vi vill lovprisa och besjunga. Herre, du kan göra vad du vill med vem du vill. Och du kan märkligt nog göra det utan att tvinga någon. Du kan skapa tacksamhet hos oss alla. Om inte förr så när tiden är slut. Var och en som vill ta emot. Var och en som vill tro. Herre, vi har läst ditt ord och vi har gissat en del. Och lagt lite pussel. Och det är ju alltid farligt. Vem säger att vi har lagt bitarna på rätt ställe? Dock Herre, vi ber att du ger oss ytterligare klarhet över det som vi har fått läsa idag och dela med varandra. Amen.